Those of us who have been around a while,
de av oss som har varit med ett tag, och Elster Worthlin och jag har varit med länge, känner igen vissa mönster i den prövotid som livet är. Det finns cykler av goda och dåliga tider, upp- och nedgångar, perioder av glädje och sorg, tider av överflöd och knapphet. Då vårt liv tar en oväntad och kanske icke önskvärd riktning, känner vi ibland stress och oro. En av svårigheterna här i jordelivet är att inte låta livets påfrestningar ta överhanden. Att uthärda livets alla skiften och samtidigt förbli positiv, ja, optimistisk. Kanske bör vi, då svårigheter och utmaningar drabbar oss, ha Robert Brownings hoppfulla ord präntade i sinnet: det bästa återstår. Vi kan inte förutse livets alla stormar och strider, inte ens de som väntar runt hörnet. Men som personer med tro och hopp kan vi utan minsta tvivel veta att Jesu Kristi evangelium är sant och att det bästa återstår. Jag minns en speciell tid i mitt liv med ovanliga påfrestningar. Jag hade problem med mitt arbete och samtidigt fick min hustru veta att hon hade en livshotande sjukdom. Det här var en av de tillfällen när det kändes som motgångar hade gått i frontalangrepp mot mig och min familj. De dagar när påfrestningarna och bekymmer i vårt oroliga liv höll på att ta överhanden, fann min hustru och jag ett sätt att lindra dem. Vi körde till en plats några kilometer från vårt hus för att komma bort för ett tag och få lite lättnad i våra svårigheter, för att prata och trösta varandra känslomässigt. Vår plats var Waldensjön. Det var en vacker liten skogssjö. När min hustru kände att hon orkade så tog vi en promenad runt sjön. Andra dagar, när hon inte kände att hon orkade gå, satt vi kvar i bilen och pratade. Waldensjön var den särskilda plats för oss där vi kunde stanna till, tänka efter och läkas. Kanske var det till en del på grund av dess historia, dess samband med Henry David Thoreaus försök att under några år leva avskilt från världslighet, som den erbjöd sig ett sådant hopp om enkelhet och gav oss en sån uppfriskande möjlighet att fly från vårt alltför komplicerade liv. Det var i mars 1845 som Thoreau bestämde sig för att flytta till Waldensjöns strandsluttningar och där tillbringa 2 år med att försöka förstå vad livet handlade om. Han slog sig ner på ett gammalt jordstycke som till hans gode vän Ralph Waldo Emerson. Han köpte ett gammalt skjul av en järnvägsarbetare och rev sedan skjulet. Och timret från skjulet och timret från skogen byggde han en egen stuga. Han förde en noggrann kassabok och kom fram till att han för hus och frihet hade gett ut futtiga $28.12. Han planerade en trädgård där han sådde ärtor, potatis, majs, bönor och rovor för att uppehålla sitt enkla liv. Han planterade 2,5 tunnland med bönor i tanke att använda den lilla vinsten till att täcka sina behov. En verkligt liten vinst, $8.71. Thoreau levde helt oberoende av tid i frid. Han hade varken klocka eller kalender i sin lilla stuga. Han tillbringade tiden med att skriva och studera naturens skönhet och under som hände runt omkring honom. Bland annat lokala växter, fåglar och djur. Han levde inte som eremit. De flesta dagarna besökte han staden Concord. Han bjöd hem andra till sin stuga för uppbyggande och lärorika samtal. När de 2 åren hade gått så lämnade han sin stuga utan att ångra någonting. Han ansåg att tiden som han hade tillbringat där var rimligt lång för att han skulle uppnå sitt mål. Att få uppleva den andliga nyttan av en förenklad livsstil. Han kände också att andra livserfarenheter låg framför honom. Det var dags att gå vidare och utforska andra möjligheter. Till följd av sin upplevelse vid Waldensjön konstaterade Thoreau att endast fanns 4 saker som människan verkligen behövde. Mat, kläder, tak över huvudet och bränsle. Jag skulle vilja utveckla vart och en av dessa fyra grundläggande behov i livet och även den andliga nyttan av en förenklad livsstil. Det första behovet är mat. Som medlemmar i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga besitter vi helig kunskap genom uppenbarad sanning om förhållandet mellan kropp och ande. Lärarförbunden 88:15 säger: anden och kroppen utgör människans själ. Till vår förvälsignelse, både i kroppslig och andligt avseende, uppenbarade Herren också en hälsolag och talar om för oss vilken mat och vilka ämnen som är bra för kroppen, vilka som inte är det. Tillsammans med dessa anvisningar ges löftet som finns i kapitel 89 av Lärarförbunden. Alla heliga som kommer ihåg att hålla och handla enligt dessa ord och vandra i lydnad mot buden ska få hälsa i naven och märg i benen och ska finna visdom och stora skatter av kunskap, ja, fördolda skatter, och ska springa och inte bli trötta och ska gå och inte bli matta. Och jag, Herren, ger dem ett löfte att mordängeln ska gå förbi dem som man gick förbi Israels barn och inte dräpa dem. Det finns inget bättre råd i fråga om visdomsordet än det man finner i häftet Vägledning för de unga. Det säger: Herren har befallt dig att ta väl hand om din kropp. För att göra det behöver du hålla visdomsordet som står i Lärarförbundet 89. Ät näringsrik mat, motionera regelbundet och se till att få tillräckligt med sömn. När du gör allt detta förblir du fri från missbruk och har kontroll över ditt liv. Du får välsignelsen att ha en frisk kropp, ett vaket sinne och den heliga andens vägledning. Alla droger, kemiska substanser eller farliga beteende som åstadkommer en stark känsla eller ger dig hög kan förstöra din fysiska, mentala och andliga hälsa. Till dem hör tunga droger, receptbelagda och receptfria mediciner som missbrukas, och hushållskemikalier. Vi ska inte skada vår jordiska kropp, för det är en Guds gåva och en del i vår himmelska faders stora lyxlighetsplan. Där ingår återföreningen av vår odödliga kropp med vår ande. En annan grundläggande nödvändighet är kläder. Ett förenklat liv som för med sig andliga välsignelser kräver att man klär sig enkelt och passande. Vår klädsel och vårt yttre sänder budskap till andra om vilka vi är. Och det påverkar också hur vi uppför oss då vi är tillsammans med andra. När vi är lämpligt klädda inbjuder vi också Herrens ande att vara en sköld och ett skydd för oss. Världsliga trender i kvinnomodet inbjuder alltid till ytterligheter. Med sitt senaste mode tycks många designer försöka göra två eller tre klänningar av den mängd tyg som behövs för en. De tar vanligen bort för mycket längst upp och för mycket längst ner på kvinnors kläder. Och ibland tar de också till i knappaste laget i mitten. Herrmodet blir också extremt. På min tid skulle man ha kallat det hafsigt och opassande. Jag tror att allt för ledig klädsel nästan alltid åtföljs av allt för ledigt sätt. Många av er försöker allt för ivriga att vara unika i er klädsel och ert yttre för att väcka vad Herren skulle anse vara fel slags uppmärksamhet. I Mormons boks berättelse om livets träd så var det människorna vars sätt att klä sig var utsökt som hånade dem som åt av trädets frukt. Det är en allvarlig tanke att de modemedvetna som hånade från den stora och rymliga byggnaden var skuld till att göra många förlägna. Och det som skämdes avföll och kom in på förbjudna stigar och gick förlorade. President N. Eldon Tanner gav oss en gång följande råd: anständighet i klädsel är ett sinnets och hjärtats egenskap och bottnar i aktning för en själv, ens medmänniskor och alla vår skapare. Anständighet återspeglar ödmjukhet, ärbarhet och en känsla för vad som är passande. I överensstämmelse med dessa principer och ledd av den heliga anden, låt föräldrar, lärare och ungdomar diskutera närmare detaljer i fråga om klädsel och det yttre. Och av fritt val ta ansvar och välja det rätta. Låt oss nu övergå till Thoreaus tredje behov, tak över huvudet. Tidningen är fyllda med reportage om den rådande bostadskrisen. Vi har uppmanats vid nästan varje kyrkans hjärnkonferens som jag kan minnas att inte leva över våra tillgångar. Vår inkomst ska avgöra vilket slags boende vi har råd med, inte grannens stora villa på andra sidan gatan. President Heber J. Grant sa en gång, så långt tillbaka jag kan minnas, ända från Brigham Youngs dagar tills nu, har jag hört män som står i talarstolen att uppmana människor att inte sätta sig i skuld. Och jag tror att de allra flesta av våra problem idag orsakas av försummelsen att inte tillämpa det rådet. En av de bättre sätten att förenkla våra liv är att följa det råd som vi ofta fått, att leva inom våra tillgångar, inte sätta sig i skuld och spara för sämre tider. Vi borde utöva och förbättra våra vanor i fråga om sparsamhet, flit och hushållning. Medlemmarna i en väl fungerande familj betalar inte ränta, de tjänar ränta. Thoreaus sista nödvändighet var bränsle. Vi har hört mycket om bränsle och energi, om dess höga pris och begränsade tillgång. Vårt riskabla och oberäkneliga beroende av dess leverantörer och behovet av nya energikällor som det är möjligt att upprätthålla. Jag överlåter diskussionen om dessa komplicerade frågor till regeringen och industrins ledare. Det bränsle jag vill diskutera är andligt bränsle. Herren har gett oss en storartad plan för hur vi kan återvända till honom. Men för att kunna avsluta vår jordiska färd behöver vi andligt bränsle. Vi bör ta efter de fem förståndiga jungfrurna som hade lagrat tillräckligt med bränsle för att kunna följa med brudgummen när han kom. Så vad krävs för att bibehålla ett tillräckligt förråd av andligt bränsle? Vi måste skaffa kunskap om Guds eviga plan och om vår uppgift i den. Genom att sedan leva rättfärdigt och ge upp vår vilja för Herrens vilja så får vi de utlovade välsignelserna. Som äldste William L. Bradford undervisade om i den här talarstolen. I rättfärdighet finns stor enkelhet. Varje gång vi står inför ett val här i livet finns en rätt eller fel väg att gå. Om vi väljer den rätta får vi stöd i våra gärningar av principerna för rättfärdighet, i vilka det finns kraft från himlen. Om vi väljer fel väg och handlar enligt det valet så finns det inget sådant himmelskt löfte eller kraft. Vi är då ensamma och kommer att misslyckas. Strax innan Thoreau dog fick han frågan om han hade försonat sig med Gud. Och han svarade, jag var inte medveten om att vi någonsin hade grälat. Då vi försöker finna lindring i livets påfrestningar må vi då söka efter sätt att förenkla våra liv. Må vi följa de inspirerade råd och den vägledning som Herren har gett oss i den stora lyxsalighetsplanen. Må vi vara värdiga att ha den helige anden som ledsagare och följa andens vägledning då vi lotsar oss själva genom denna jordiska färd. Må vi förbereda oss för att nå det slutgiltiga målet för denna jordiska prövotid, att återvända och bo hos vår himmelska fader. Det är min bön i Jesu Kristi namn. Amen.